From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu prästadömets allmänna möte under den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. För musiken under det här mötet står en kör bestående av elever från Logan Religionsinstitut. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
My dear brethren, we welcome you to the
Mina kära bröder, vi välkomnar er till prästernas mötet av den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson som presiderar vid konferensen har bett mig leda mötet. Mötet sänds via satellit till prästernas bärare som samlats på många platser runt om i världen. För musiken under mötet står en prästadomskör bestående av elever från Logans religionsinstitut under ledning av Alan M. Matthews och Eric Stouffer med Clay Christiansen vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga En Hymn of Praise. Inledningsbön får vi sedan av Esther Stanley G. Ellis i det 70-års kvorum.
Thank you. Our dear heavenly Father.
Vår kära Fader i himlen. Vi älskar dig. Din plan. Din son, vår frälsare Jesus Kristus och den helige anden. Fader, vi är ödmjuka av den tillit som du har lagt på oss. Att vi ska kunna få hålla ditt prästadöme och utöva det. Vi ber dig hjälpa oss, Fader. Vi är spända över att finnas, vara här på det här mötet. Att bli uppbyggda och undervisade av våra ledare. Fader, välsigna oss med din ande. Att de som undervisar må ha anden. Och att de av oss som lyssnar kan bli upplivade av anden. Och att vi må förstå, bli uppbyggda och glädjas tillsammans. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with I stand.
Kören sjunger nu för oss Oändliga kärleken. Efter sången får vi lyssna till president Russell M. Nelson, president för de 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar broder Stephen W. Owens, unga mäns generalpresident.
Jesus.
6 months ago in the October 2015 general conference, på oktoberkonferensen 2015 talade jag till systrarna i kyrkan om deras gudomliga roll som Guds kvinnor. Nu vill jag tala till er bröder om er gudomliga roll som Guds män. När jag reser runt i världen förundras jag över den styrka och rena godhet som männen och pojkarna i den här kyrkan visar. Det går helt enkelt inte att räkna hur många hjärtan ni har läkt och hur många liv ni har lyft. Tack! Under mitt förra konferenstal berättade jag om min förkrossande upplevelse för många år sedan. När jag som hjärtkirurg inte kunde rädda 2 små systrars liv. Med deras fars tillåtelse vill jag berätta mer om den familjen. 3 av Ruth och Jimmy Hatfields barn hade ett medfött hjärtfel. Deras första son Jimmy Jr. dog utan fastställd diagnos. Jag kom in i bilden när föräldrarna sökte hjälp för sina 2 döttrar, Laurel Ann och hennes yngre syster, Gaylin. Jag blev förkrossad när båda flickorna dog strax efter sina operationer. Förståeligt nog blev Ruth och Jimmy andligt nedbrutna. Med tiden fick jag veta att de fortfarande hyste agg mot mig och kyrkan. I nästan 6 decennier har den här situationen förföljt mig. Och jag har sörjt över familjen Hatfield. Jag försökte flera gånger knyta kontakt med dem utan framgång. Sen en kväll i maj förra året väcktes jag av dessa 2 små flickor på andra sidan slöjan. Även om jag inte kunde se eller höra dem med mina fysiska sinnen kände jag deras närvaro. I anden hörde jag deras vädjan. Budskapet var kort och tydligt. Broder Nelson, vi är inte beseglade till någon. Kan du hjälpa oss? Kort därefter fick jag veta att deras mor hade gått bort, men att deras far och yngre bror fortfarande levde. Uppmuntrad av Laurel Ann och Gaylins vädjan försökte jag kontakta deras far igen, som jag fick veta bodde hos sin son Sean. Den här gången var de villiga att träffa mig. I juni knäföll jag bokstavligen framför Jimmy, nu 88 år gammal, och hade ett förtroligt samtal med honom. Jag berättade om hans döttrars vädjan och sa att det skulle vara en ära att få utföra de beseglande förrättningarna för hans familj. Jag förklarade också att det skulle krävas tid och stora ansträngningar av honom och Sean att bli redo och värdiga att komma in i templet, då ingen av dem hade fått sin begåvning. Herrens ande var påtaglig under det mötet. Och när både Jimmy och Sean accepterade mitt erbjudande blev jag överlycklig. De arbetade flitigt med statspresidenten, biskopen, hemlärarna och missionsledaren i församlingen. Och även med unga missionärer och ett äldre missionärspar. Och sen, för inte så länge sedan, hade jag det oerhörda privilegiet att få besegla Ruth till Jimmy och deras 4 barn till dem. Wendy och jag grät när vi fick dela den sublima upplevelsen. Många hjärtan läkte den dagen. Vid närmare eftertanke har jag förundrats över Jimmy och Sean och vad de var villiga att göra. De har blivit mina hjältar. Om jag fick min innersta önskan uppfylld så hade det varit att varje man och ung man i den här kyrkan skulle visa samma mod, styrka och ödmjukhet som denne far och son. De var villiga att förlåta och släppa taget om gamla sår och vanor. De var villiga att följa sina prästedomsledares vägledning så att Jesu Kristi försoning kunde rena och stärka dem. Båda var villiga att bli män som värdigt kunde bära prästadömet enligt Guds heligaste orden. Att bära innebär att hålla uppe vikten av det man har. Det är ett heligt förtroende att bära prästadömet, vilket är Guds mäktiga kraft och myndighet. Tänk på det här. Prästadömet som förlänas oss är samma makt och myndighet genom vilken Gud skapade den här och otaliga världar, styr himlarna och jorden och upphöjer sina lydiga barn. Nyligen var Wendy och jag på ett möte där organisten satt redo för att börja spela inledningssalmen. Hans blick var fäst på noterna och fingrarna var på tangenterna. Han började trycka på tangenterna, men inget ljud kom. Jag viskade till Wendy, han har ingen kraft. Jag tänkte att något hindrade elens genomströmning till orgen. Bröder, på liknande sätt befarar jag att det finns för många män som har fått prästadömets myndighet, men som saknar prästadömets kraft. Eftersom strömmen har blockerats av synder som lathet, oärlighet, högmod, omoral eller upptagenhet med världens ting. Jag befarar att det finns för många prästadömsbärare som har gjort lite eller inget alls för att utveckla förmågan att få tillgång till himlens krafter. Jag oroar mig för alla som är orena i tanke, känsla eller handling, eller som förnedrar hustru och barn och därigenom blir avskurna från prästadömets kraft. Jag befarar att allt för många sorgligt nog har överlämnat sin handlingsfrihet till den onde och genom sitt uppförande säger att jag bryr mig mer om att tillfredsställa mina egna behov än om att bära frälsarnas kraft till att välsigna andra. Jag fruktar, bröder, att några bland oss en dag vaknar upp och inser vad kraften i prästadömet egentligen är och djupt ångrar att de tillbringade mycket mer tid med att försöka få makt över andra eller makt på arbetet än med att lära sig att till fullo utöva Guds kraft. President George Albert Smith sa att vi är inte här för att fördriva vårt livs timmar och sen gå vidare till en upphöjd sfär. Utan vi är här för att kvalificera oss dag efter dag för de uppdrag som vår himmelske fader förväntar att vi ska fylla i livet efter detta. Varför skulle någon vilja slösa bort sina dagar och nöja sig med Esaus tallrikssoppa när man blivit anförtrodd möjligheten att få alla Abrahams välsignelser? Jag ber enträget att var och en av oss ska leva upp till våra förmåner som bärare av prästadömet. En dag ska endast de män som har tagit sitt prästadöme på allvar genom att flitigt söka undervisning av Herren själv kunna välsigna, leda, skydda, styrka och bota andra. Endast en man som har betalat priset för prästadömets kraft kan åstadkomma mirakel för dem han älskar och skydda sitt äktenskap och sin familj nu och för evigt. Vad är priset för att utveckla sån kraft? Frälsarens seniorapostel Petrus, samma Petrus som tillsammans med Jakob och Johannes förlänade det melkisedekska prästadömet till Joseph Smith och Oliver Cowdery, förklarade vilka egenskaper vi borde eftersträva för att få del av gudomlig natur. Han nämnde tro, dygd, kunskap, måttlighet, tålamod, gudsfruktan, broderlig välvilja, kärlek och flit. Och glöm inte ödmjukhet. Så jag undrar, vad skulle våra familjemedlemmar, vänner och kollegor säga om hur vi, väl ni och jag, lyckats utveckla dessa och andra andliga gåvor? Ju mer vi utvecklar dessa egenskaper, desto större blir vår prästadömskraft. På vilka andra sätt kan vi öka vår kraft i prästadömet? Vi behöver be från hjärtat. Artiga uppräkningar av gångna och kommande aktiviteter, avslutade med en begäran om en välsignelse, kan inte utgöra det slags kommunikation med Gud som ger bestående kraft. Är ni villiga att be för att få veta hur man ber om mer kraft? Herren ska undervisa er. Är ni villiga att söka i skrifterna och mätta er med Kristi ord? Att studera uppriktigt för att få mer kraft? Om ni vill få era hustrus hjärtan att smälta, låt dem komma på er med att studera Kristi lära på internet eller med att läsa era skrifter. Är ni villiga att besöka templet regelbundet? Herren älskar att undervisa i sitt heliga hus. Föreställ er hur glad han skulle bli om ni bad honom att undervisa er om prästadömets nycklar, myndighet och makt medan ni upplever det melkisedekska prästadömets förrättningar i templet. Föreställ er hur mycket större prästadömskraft ni skulle kunna få. Är ni villiga att följa president Monsons exempel i att tjäna andra? Under flera decennier har han tagit omvägen hem och följt andens maning att åka till någon och väl på tröskeln få höra ord som: hur visste du att det var årsdagen för vår dotters dödsfall? Eller hur visste du att det var min födelsedag? Och om ni verkligen vill ha mer prästadömskraft, ska ni troget hålla fast vid och ta hand om er hustru och omfamna både henne och hennes råd. Så, om allt det här verkar överdrivet, snälla tänk på hur annorlunda era relationer med era hustrur, barn och arbetskollegor skulle se ut om ni var lika intresserade av att få prästadömskraft som av att göra framsteg på jobbet eller öka saldot på ett bankkonto. Om vi ödmjukt kommer inför Herren och ber honom om att undervisa oss, visar han oss hur vi kan öka vår tillgång till hans kraft. I dessa sista dagar vet vi att det ska komma jordbävningar på olika platser. Kanske en av de platserna i vårt eget hem, där känslomässiga, finansiella eller andliga jordbävningar kan inträffa. Prästadömets kraft kan stilla haven och hela sprickor i jorden. Prästadömets kraft kan också stilla sinnen och hela sprickor i hjärtat hos dem vi älskar. Är vi villiga att be, fasta, studera, söka, dyrka och tjäna som Guds män så att vi kan ha sån kraft i prästadömet? Tack vare att två små flickor var så angelägna om att beseglas till sin familj, var deras far och bror villiga att betala priset för att bära det heliga melkisedekska prästadömet. Mina kära bröder, vi har fått ett heligt förtroende, Guds myndighet att välsigna andra. Må var och en av oss stå upp som den Guds man vi förut ordinerades att vara, redo att modigt bära Guds prästadöme. ivrig att betala vilket pris som än krävs för att öka kraften i prästadömet. Med den kraften kan vi hjälpa till att förbereda världen för vår frälsares Jesu Kristi andra ankomst. Detta är hans kyrka, ledd idag av hans profet, president Thomas S. Monson, som jag innerligt älskar och stöder. Jag vittnar om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
When I was 12 years old, my father took me.
När jag var 12 år gammal tog pappa med mig på jakt i bergen. Vi vaknade klockan 3 på morgonen, sadlade hästarna och gav oss iväg upp för den skogsbeklädda bergssidan i totalt mörker. Även om jag älskade att jaga med pappa var jag lite nervös i den stunden. Jag hade aldrig varit i de bergen förut och jag kunde inte se stigen. Eller mycket annat heller för den delen. Det enda jag kunde se var den lilla ficklampan som pappa hade när den lyste svagt på tallarna framför oss. Tänk om en häst skulle snubbla och ramla. Kunde han ens se vart han gick? Men den här tanken tröstade mig att pappa vet vägen. Om jag följer honom kommer allt gå bra. Och allt gick bra. Så småningom gick solen upp och vi hade en härlig dag tillsammans. När vi begav oss hemåt igen pekade min pappa på en majestätisk sluttande bergstopp som skilde sig från de andra. Det där är Windy Ridge, sa han. Där är det bra att jaga. Jag visste genast att jag ville komma tillbaka och bestiga Windy Ridge en dag. Under åren som följde hörde jag ofta pappa pratade om Windy Ridge, men vi åkte aldrig tillbaka. För en dag, 20 år senare, när jag ringde pappa och sa: vi kan väl rida till Windy. Ännu en gång sadlade vi hästarna och begav oss upp för bergssidan. Nu var jag en erfaren ryttare i 30-årsåldern, men ändå blev jag förvånad över att känna samma nervositet som jag hade känt som 12-årig pojke. Men pappa visste vägen och jag följde honom. Till slut kom vi till Windys topp. Utsikten var fascinerande och min överväldigande känsla var att jag ville tillbaka hit. Inte för min skull den här gången, utan för att ta med min fru och mina barn. Jag ville att de skulle få uppleva det jag hade upplevt. Under årens lopp har jag haft många möjligheter att leda mina söner och andra unga män till bergstoppar, precis som min pappa ledde mig. De här upplevelserna har fått mig att fundera över vad det innebär att leda och vad det innebär att följa. Om jag frågade er, vem är den största ledaren som någonsin levat? Vad skulle ni svara då? Svaret är naturligtvis Jesus Kristus. Han visar det fullkomliga exemplet på varje tänkbar ledaregenskap. Men tänk om jag frågar er, vem är den största efterföljaren som någonsin levat? Skulle inte svaret igen bli Jesus Kristus? Han är den största ledaren just därför att han är den största efterföljaren. Han följer sin fader fullkomligt i allting. Världen lär att ledare måste vara mäktiga. Herren lär att de måste vara ödmjuka. Världsliga ledare får makt och inflytande genom talang, skicklighet och förmögenhet. Kristuslika ledare får makt och inflytande genom överbevisning, genom långmodighet, genom mildhet och ödmjukhet och genom uppriktig kärlek. I Guds ögon har de största ledarna alltid varit de största efterföljarna. Låt mig berätta om två upplevelser jag haft nyligen med de unga männen i kyrkan, som jag har lärt mig något om att leda och följa. Nyligen var jag och min fru på ett sakramentsmöte i en annan församling. Precis innan mötet började kom en ung man fram till mig och frågade om jag kunde hjälpa till att dela ut sakramentet. Jag sa, det gör jag gärna. Jag satte mig med de andra diakonerna och frågade den som satt närmast mig, vad ska jag göra? Han sa att jag skulle börja dela ut längst bak i kapellet, i mittsektionen, och att han skulle vara på andra sidan av samma sektion och att vi skulle arbeta oss framåt tillsammans. Jag sa, jag har inte gjort det här på länge. Han svarade, det är okej, du klarar det. Jag kände likadant när jag började. Senare på sakramentsmötet talade den yngste diakonen i kvorumet, som blivit ordinerad bara några veckor tidigare. Efter mötet samlades de andra diakonerna runt honom och berättade hur stolta de var över sin nya kvorummedlem. Jag lärde mig den dagen att medlemmar från alla kvorum i Aronska prästedömet i församlingen kontaktade andra unga män varje vecka och uppmuntrade dem att komma och vara med i deras kvorum. De här unga männen var alla stora ledare. Och bakom kulisserna hade de helt klart underbara melkisediska prästerumsbärare, föräldrar och andra som vägledde dem med deras plikter. Sådana omtänksamma vuxna ser inte bara de unga männen som de är, utan som de kan bli. När de pratar med eller om de unga männen ältar de inte deras brister. Istället betonar de vilka fina ledaregenskaper de visar. Unga män, det är så Herren ser på er. Jag ber dig att se så på dig själv. Det kommer stunder i livet när du kallas att leda. Vid andra tillfällen förväntas du följa. Men mitt budskap till dig idag är att oavsett vad du har för ämbete är du alltid en ledare och alltid en efterföljare. Ledarskap är ett uttryck för lärjungeskap. Det handlar helt enkelt om att hjälpa andra att komma till Kristus, vilket är vad sanna lärjungar gör. Om du strävar efter att vara en kristig efterföljare så kan du hjälpa andra att följa honom och du kan vara en ledare. Din förmåga att leda kommer inte av att du är utåtriktad eller kan motivera andra eller ens att du är duktig på att tala offentligt. Den kommer av din beslutsamhet att följa Jesus Kristus. Den kommer av din beslutsamhet att vara, med Abrahams ord, en ännu större rättfärdighetens anhängare. Om du kan göra det, även om du inte gör det perfekt, men du försöker, då är du en ledare. Vid ett annat tillfälle var jag i Nya Zeeland och besökte en ensamstående mor med 3 barn i tonåren. Den äldste sonen var 18 år och hade just fått Melkisediska prästerömmet föregående söndag. Jag frågade om han hade haft möjlighet att utöva prästerömmet än. Han sa, jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag sa att han nu hade myndigheten att ge en prästerömsvälsignelse till tröst eller helbrägdagörelse. Jag tittade på hans mor som inte haft en bärare av Melkisediska prästerömmet vid sin sida på många år. Jag tycker att det skulle vara fint, sa jag, om du gav din mamma en välsignelse. Han svarade, jag vet inte hur man gör. Men jag förklarade att han kunde lägga händerna på hennes huvud, säga hennes namn, säga att han ger en välsignelse med Melkisediska prästerömmets myndighet, säga det som anden talar till hans sinne och hjärta och avsluta Jesu Kristi namn. Nästa dag fick jag ett e-postmeddelande från honom. Det stod bland annat, ikväll välsignade jag mamma. Jag kände mig väldigt nervös och otillräcklig, så jag bad hela tiden för att kunna ha anden med mig, eftersom jag inte kunde ge den välsignelsen utan den. Och när jag började glömde helt och hållet mig själv och mina svagheter. Jag förväntade mig inte den enorma andliga och känslomässiga styrka jag kände. Efteråt kom en så stark anda av kärlek över mig att jag inte kunde hålla tillbaka känslorna, så jag kramade mamma och grät som ett barn. Även nu när jag skriver det här känner jag anden så starkt att jag vill aldrig synda igen. Jag älskar det här evangeliet. Visst är det inspirerande att se hur en till synes vanlig ung man kan åstadkomma stora saker genom att tjäna med prästadömet, också när han känner sig otillräcklig. Jag fick nyligen veta att den här unge äldsten har fått en missionskallelse och ska börja på missionärskolan nästa månad. Jag tror att han kommer föra många själar till Kristus eftersom han har lärt sig att följa Kristus i sitt tjänande i prästadömet. Det börjar hemma där hans exempel har ett starkt inflytande på hans 14-årige bror. Bröder, vare sig vi inser det eller ej, så ser andra upp till oss. Släktingar, vänner, till och med främlingar. För oss som prästdomsbärare räcker det inte att bara komma till Kristus. Vår plikt nu är att inbjuda alla att komma till Kristus. Vi kan inte nöja oss med att själva ta emot andliga välsignelser. Vi måste leda dem vi älskar till samma välsignelser. Och som lärjungar till Jesus Kristus måste vi älska alla. Frälsarens uppdrag till Petrus är också vårt uppdrag. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Det kommer stunder när stigen framför oss verkar mörk, men fortsätt framåt och följa frälsaren. Han vet vägen. Han är faktiskt vägen. Ju uppriktigare du kommer till Kristus, desto innerligare önskar du hjälpa andra att uppleva det du har upplevt. En annan benämning på den här kärleken är Kristi rena kärlek, som Fadern har utgjutit över alla som är hans sons, Jesu Kristi sanna efterföljare. Du upptäcker då att du genom själva handlingen att följa Kristus även leder andra till honom. För som president Thomas S. Monson sa, då vi följer mannen från Galileen, Herren Jesus Kristus, kan vi utöva ett gott personligt inflytande varhelst vi befinner oss, vad vi än har för kallelse. Jag vittnar om att detta är Jesu Kristi sanna kyrka, och vi leds som Guds profet, president Monson, en stor ledare som även är en stor efterföljare av frälsaren. I Jesu Kristi namn. Amen.
On a signal from the conductor,
på körledarens tecken ska församlingen stå upp och sjunga med kören: Du jordens konung, kom. Och därefter har jag förmånen att få tala till er. Efter mina ord får vi höra från president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet.
Thank you.
have been blessed by wonderful messages by.
Vi har välsignats av underbara budskap här från president Nelson och broder Owen i denna församling av prästernas bärare. För många år sedan var jag i templet i Frankfurt där jag la märke till ett äldre par som höll varandra i handen. Den ömma omtanke och tillgivenhet som de visade varandra värmde mitt hjärta. Jag är inte helt säker på varför den scenen påverkade mig så djupt. Det kanske var hur ljuvlig kärleken som dessa två människor delade med varandra var. En kraftfull symbol för uthållighet och hängivenhet. Det var tydligt att det här paret hade varit tillsammans länge och att deras tillgivenhet mot varandra fortfarande var brinnande och stark. Jag tror en annan anledning till att denna ömma scen har dröjt kvar så länge är att den är i sån kontrast till den inställning som många har idag. I så många samhällen runt om i världen verkar allt vara utbytbart. Så fort någonting börjar krångla eller slitas ut, eller till och med när vi bara tröttnar på det, kastar vi bort det och ersätter det med en uppgradering, något nyare eller blankare. Vi gör det med mobiltelefoner, kläder, bilar och tragiskt nog även med förhållanden. Även om det kan finnas ett värde i att rensa ut materiella saker som vi inte längre behöver, kan tendensen att ersätta originalet med något modernare leda till djup ånger när det gäller sånt som har evig betydelse, äktenskap, familj och värderingar. Jag är tacksam att jag tillhör en kyrka som värdesätter äktenskapet och familjen. Medlemmarna i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga är kända världen över för att ha några av de bästa äktenskapen och familjerna man kan hitta. Jag tror att det bland annat beror på den dyrbara sanning som återställdes av Joseph Smith, att äktenskapet och familjerna menade att vara eviga. Familjer är inte bara till för att få saker och ting att fungera smidigare här på jorden och som vi kan kasta bort när vi kommer till himlen. Snarare är de himlens ordning. De är ett eko av ett celestialt mönster och en avbild av Guds eviga familj. Men starka äktenskaps- och familjerelationer kommer inte bara för att vi är medlemmar i kyrkan. De kräver ständigt medvetet arbete. Läran om eviga familjer måste spurra oss att göra vårt bästa för att värna om och berika våra äktenskap och våra familjer. Jag beundrar och berömmer de som har bevarat och vårdat sig om dessa ytterst viktiga eviga relationer. Idag vill jag uttrycka beröm, pris till de som gör det. Under årens lopp har jag utfört beseglingsförrättningen för många förhoppningsfulla och kärleksfulla par. Jag har aldrig mött någon som när de såg in i varandras ögon vid altaret trodde att de snart skulle skiljas och få sina hjärtan krossade. Men så blir det tyvärr för vissa. På något sätt finns det de som när dagarna går och romantiken falnar, slutar tänka på varandras lycka, börjar lägga märke till de små bristerna. I en sån miljö lockas vissa till den tragiska slutsatsen att deras partner inte är tillräckligt smart, tillräckligt rolig eller tillräckligt ung. Och på något sätt får de för sig att det här ger dem en ursäkt att börja leta någon annanstans. Bröder, om det här ens är i närheten av en beskrivning av er, så varnar jag er för att ni befinner er på en väg som leder till trasiga äktenskap, trasiga hem, trasiga hjärtan. Jag ber er, sluta nu. Vänd om och kom tillbaka till redbarhetens, lojalitetens och förbundens trygga stig. Och självklart gäller samma principer för våra kära systrar. Låt mig nu säga några ord till dem av våra ensamstående bröder som lever i villfarelsen att de måste hitta den perfekta kvinnan innan de kan börja uppvakta någon på allvar eller gifta sig. Mina älskade bröder, får jag påminna er, om det fanns en perfekt kvinna, tror du verkligen att hon skulle vara särskilt intresserad av dig?
In God's plan of happiness,
Guds lyxalighetsplan handlar inte om att leta efter någon som är perfekt, utan vi letar efter någon som vi under ett helt liv kan samarbeta med för att skapa ett kärleksfullt, bestående och mer perfekt förhållande. Det är målet. Bröder, de som värnar om sina äktenskap förstår att denna strävan kräver tid, tålamod och framförallt Jesu Kristi försonings välsignelser. Den kräver att ni är milda, inte avundas, inte söker ert eget, inte brusar upp, inte tillräknar det onda och att ni har er glädje i sanningen. Med andra ord krävs kärlek, Kristi rena kärlek. Och allt det här sker inte på ett ögonblick. Fantastiska äktenskap byggs en liten bit i taget, dag efter dag, ett helt liv. Och det är bra nyheter. För hur urholkat ett förhållande än må vara just nu, kan en mäktig pyramid börja växa fram om ni lägger dit små stenar av vänlighet, medkänsla, lyssnande, uppoffringar, förståelse och osjälviskhet. Om det känns som om det tar en evighet, så kom ihåg, det är meningen att lyckliga äktenskap ska bestå för evigt. Bli därför inte trötta av att göra gott, ty ni lägger grundvalen till ett storslaget äktenskap, och av det ringa kommer det som är stort. Det må vara ett arbete som går långsamt, men det behöver inte vara trist. Vi kan konstatera faktum. En skilsmässa inträffar sällan när mannen och frun är glada tillsammans. Så var glada, var lyckliga och bröder. Överraska er fru med att göra sånt som gör henne glad. De som värnar om sina äktenskap väljer glädje. Även om vissa slag av kronisk depression kräver specialbehandling, är jag förtjust i de här kloka orden av Abraham Lincoln. Människor är ungefär så glada som de bestämmer sig för att vara. Det passar bra ihop med följande ord i skrifterna. Sök och ni skall finna. Om vi letar efter fel och brister hos vår partner eller irritationsmoment i vårt äktenskap, så kommer vi såklart att finna dem, för alla har ett eller annat. Om vi å andra sidan letar efter det goda, kommer vi utan tvivel att hitta det också, eftersom alla också har många goda egenskaper. De som värnar om sina äktenskap plockar bort ogräset och vattnar blommorna. De hyllar de små, älskliga handlingar som väcker den kristuslika kärlekens ömma känslor. De som värnar om äktenskapet värnar om framtida generationer. Bröder, kom ihåg varför ni blev förälskade. Arbeta varje dag på att göra ett äktenskap starkare och lyckligare. Mina kära vänner, låt oss göra allt i vår makt för att kunna räkna oss till de välsignade och saliga själar som värnar om sina äktenskap. Idag vill jag också uttrycka mitt beröm för de som värnar om sina relationer med släkt och familj. Varje familj behöver omsorg. Hur underbart det än är att kyrkan är känd för dess starka familjer, kan vi ofta känna att det måste gälla alla sista dagars heliga familjer utom vår. Men i själva verket finns det inga fullkomliga familjer. Varje familj har sina jobbiga stunder. Som när dina föräldrar ber dig ta en selfie av dem. Eller när din gammelmoster envisas med att säga att du fortfarande är singel bara för att du är för kräsen. Eller när din påstridiga svåger tror att hans politiska ståndpunkt är evangeliets ståndpunkt. Eller när din pappa ordnar ett familjeporträtt där alla är utklädda till personer ur hans favoritfilm. Och du får Chewbacca-kostymen. Såna är familjer. Vi kanske delar samma genbank, men vi är olika. Vi har unika andar. Våra upplevelser formar oss på olika sätt. Och som resultat härav blir vi alla olika. Istället för att försöka gjuta alla i vår egen form kan vi välja att glädjas åt dessa olikheter och uppskatta att de bidrar med mångfald och ständiga överraskningar i våra liv. Men ibland gör familj och släktingar val eller handlar på ett sätt som är obetänksamt, sårande eller omoraliskt. Och vad gör vi i de fallen? Det finns ingen lösning som täcker varje situation. De som värnar om sina familjer lyckas eftersom de rådgör med sin partner och sin familj och försöker ta reda på vad som är Herrens vilja och lyssna på den heliga andens maningar. De vet att det som är rätt för en familj inte behöver vara rätt för en annan. Men det finns en sak som alltid är rätt. I Mormons bok läser vi om ett folk som hade upptäckt hemligheter med glädje. I generationer fanns där inte några stridigheter. Och det kunde förvisso inte finnas något lyckligare folk bland alla de folk som skapats av Guds hand. Hur gjorde de det? Tack vare Guds kärlek som bodde i folkets hjärtan. Vilka problem din familj än står inför, vad du än måste göra för att lösa dem, så är början och slutet av lösningen kärlek. Kristi rena kärlek. Utan den kärleken har till och med familjer som verkar perfekta problem. Med den kan också familjer med stora utmaningar lyckas. Kärleken upphör aldrig. Så måste vi värna om äktenskapet. Så måste vi värna om familjen. Kärlekens stora fiende är högmod. Högmodet är en av de största anledningarna till att äktenskap och familjer har det svårt. Högmodet är lätträtat, omilt och avundsjukt. Högmod överdriver sin egen styrka och bortser från andras förtjänster. Högmodet är själviskt och brusar lätt upp. Högmodet målar upp illvilliga avsikter där inga finns och gömmer sina egna svagheter bakom falska förespeglingar. Högmodet är cyniskt, pessimistiskt, ilsket och otåligt. Faktum är att om sann kärlek är Kristuslik så är högmod Satans utmärkande egenskap. Högmod må vara en mänsklig, vanlig brist, men det är ingen del av vårt andliga arv. Och det har ingen plats bland dem som bär Guds prästadöme. Livet är kort, bröder. Skuldkänslor kan vara länge. En del av det vi ångrar har följder som ekar genom evigheten. Ett sätt att behandla er hustru eller barn, eller föräldrar eller syskon kan påverka framtida generationer. Vilket arv vill vi lämna åt våra efterkommande? Ett av hämnd, bryskhet, vedergällning, ilska eller rädsla? Eller är det ett av kärlek, ödmjukhet, förlåtelse, medlidande och andlig tillväxt? Vi måste alla minnas att domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. För era familjerelationers skull, för era själars skull, var barmhärtiga, för barmhärtigheten triumferar över domen. Lägg bort högmodet. Säg uppriktigt förlåt till barn, i hustru, era släktingar eller vänner. Det är inte ett tecken på svaghet utan styrka. Är det viktigare för er att ha rätt än att främja en miljö av omsorg, läkande och kärlek? Bygg broar istället för att förstöra dem när något inte är ert fel. Kanske särskilt då. Låt kärleken besegra högmodet. Om ni gör det, kommer de motgångar ni möter att upphöra. Och tack vare Guds kärlek i era hjärtan kommer konflikter att blekna bort. De här principerna för att värna om relationer gäller oss alla. Oavsett om vi är gifta, skilda, änklingar eller ensamstående. Vi kan alla vara någon som värnar om starka familjer. Bröder, i våra ansträngningar att värna om våra äktenskap och familjer, som i allt annat, bör vi följa det exempel som han som värnar om oss har gett oss. Frälsaren vann våra själar med kärlek. Jesus Kristus är vår mästare. Hans arbete är vårt arbete. Det är ett räddningsarbete och det börjar i våra hem. Kärleken i frälsningsplanens väv är osjälvisk och kämpar för andras välbefinnande. Det är den kärlek som vår himmelske fader har till oss. När vi försöker eftersträva frälsarens kärlek kommer han otvivelaktigt att välsigna och gynna våra rättfärdiga ansträngningar att värna om våra äktenskap och stärka våra familjer. Må Herren välsigna er i era outtröttliga och rättfärdiga ansträngningar att kunna räknas till dem som värnar om familjen. Det är min bön och min välsignelse i Jesu Kristi namn. Amen.
I am grateful to be with you this evening in the general
priesthood. Jag är tacksam att jag får vara med er ikväll under Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heligas allmänna prästernas möte. Det här är ett stort ögonblick i kyrkans historia. För 182 år sedan, 1834, i Kirtland, Ohio, kallades alla prästernasbärare till ett möte i ett timrat skolhus på drygt 17 kvadratmeter. Under det mötet rapporteras det att profeten Joseph Smith sa: ni vet inte mer om denna kyrkas och detta rikes öde än en baby på sin mors knä. Ni förstår det inte. Det är bara en handfull prästerdömsbärare här ikväll. Men denna kyrka kommer att uppfylla Nord- och Sydamerika. Den kommer att uppfylla jorden. Miljoner prästerdömsbärare i över 110 länder har samlats för detta möte. Kanske förut såg profeten Joseph Smith denna tid och den härliga framtid som väntar oss. Mitt budskap ikväll är ett försök att beskriva den framtiden och vad vi måste göra för att vara en del av den lyxalighetsplan som vår himmelske fader har förberett för oss. Innan vi föddes levde vi i en familj med vår upphöjde och evige himmelske fader. Han instiftade en plan som gör att vi kan gå framåt och utvecklas för att bli lika honom. Han gjorde det av kärlek till oss. Syftet med planen var att ge oss förmånen att leva för evigt på samma sätt som vår himmelske fader. Denna evangelie plan erbjöd oss ett liv som dödliga, då vi skulle komma att prövas. Ett löfte gavs att vi genom Jesu Kristi försoning skulle få evigt liv, den största av alla Guds gåvor, om vi följde evangeliets lagar och prästerdömets förrättningar. Evigt liv är det slags liv som Gud, vår evige fader, lever. Gud har sagt att hans avsikt är att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Varje prästerdomsbärare stora syfte är att understödja arbetet med att hjälpa människor att uppnå evigt liv. Varje prästerdomsgärning och varje prästerdomsförrättning är avsedd att hjälpa vår himmelske faders barn att förändras genom Jesu Kristi försoning för att bli del av fullkomliga familjeenheter. Därav följer att varje människas stora uppgift är att tro på evangeliet, att hålla buden, att skapa och fullkomna en evig familjeenhet och att hjälpa andra att göra detsamma. Eftersom det är sant bör allt som vi gör ha det celestiala äktenskapet som sitt fokus och syfte. Det betyder att vi måste sträva efter att beseglas till en evig livskamrat i Guds tempel. Vi måste också uppmana andra att ingå och hålla de förbund som binder samman en man och hustru med deras familj i detta liv och i den kommande världen. Varför bör det här ha så stor betydelse för var en av oss? Ung som gammal, diakon som högpräst, son som far. Därför att vår prästerdoms plikt är att sätta våra familjer och andra familjer runt omkring oss i främsta rummet. Varje större beslut bör grundas på den inverkan det kommer att ha på en familjs värdighet att leva med vår himmelske fader och Jesus Kristus. Det finns ingenting som är lika viktigt i vårt tjänande som prästerdomsbärare. Låt mig berätta för er vad det kan innebära för en diakon som lyssnar ikväll, som en del av en familj eller del av ett kvorum. Hans familj kanske har, eller inte har, regelbundna familjeböner och hemaftnar. Om hans far förstår dessa plikter och kallar samman familjen för bön och skriftstudier kan diakonen ivrigt delta med ett leende. Han kan uppmuntra sina bröder och systrar att delta och berömma dem när de gör det. Han kan be sin far om en välsignelse när skolan börjar eller han annars behöver det. Han kanske inte har en sån trofast far. Men hans hjärtas önskan om att få de upplevelserna nedkalla himlens krafter till människor runt omkring honom på grund av hans tro. De kommer att sträva efter det familjeliv som den diakonen önskar sig av hela sitt hjärta. En lärare i Aronska prästerummet kan se sitt hemläraruppdrag som en möjlighet att hjälpa Herren att förändra en familjs liv. Herren sa följande i Lärarna förbunden: lärarens plikt är att alltid vaka över kyrkan och att vara med och styrka dem. Och se till att det inte finns någon ondska i kyrkan, inte heller någon inbördes hårdhet, inte heller lögner, förtal eller skvaller. På liknande sätt ges en präst inom Aronska prästrummets följande ansvar. Prästens plikt är att predika, undervisa, förklara, förmana och döpa samt välsigna sakramentet. Och besöka varje medlems hem och förmana dem att be högt och i det fördolda samt att sköta alla familjeplikter. Ni kanske undrar, som jag gjorde när jag var en ung lärare och präst, hur ni ska klara av de här utmaningarna. Jag var aldrig säker på vilken slags uppmaning jag kunde ge som skulle föra en familj mot evigt liv utan att förolämpa eller uppfattas som att jag kritiserar. Jag har lärt mig att den enda uppmaning som får hjärtan att förändras kommer från den helige anden. Det sker oftast när vi bär vårt vittnesbörd om frälsaren som var och är den fullkomliga familjemedlemmen. När vi fokuserar på vår kärlek till honom växer friden och harmonin i de hem vi besöker. Den helige anden hjälper oss när vi tjänar familjer. En ung prästerdömsbärare kan, genom sitt sätt att be, genom sitt sätt att tala och genom sitt sätt att uppmuntra sina familjemedlemmar, få dem att känna frälsarens inflytande i sinne och hjärta. En klok prästdomsledare visade mig att han förstod det. Han bad min unge son att ta ledningen under ett hemligare besök. Han sa att familjen kanske skulle motsätta sig hans uppmaningar, men han trodde att en pojkes enkla undervisning och vittnesbörd hade större chans att tränga in i deras förhärdade hjärtan. Vad kan en ung äldste göra för att hjälpa till att skapa eviga familjer? Han kanske snart ska ge sig ut på missionsfältet. Han kan be av hela sitt hjärta om att kunna hitta, undervisa och döpa familjer. Jag minns fortfarande hur en stilig ung man med sin förtjusande unga fru och deras två vackra små flickor satt tillsammans med mig och min missionärskamrat en dag. Den helige anden kom och vittnade för dem att Jesu Kristi evangelium hade återställts. De trodde så pass mycket att de till och med frågade om vi kunde välsigna deras två små flickor som de hade sett det göras under ett av våra sakramentsmöten. De hade en önskan om att deras barn skulle bli välsignade, men de hade ännu inte förstått att de verkliga välsignelserna endast skulle vara möjliga när de hade ingått förbund i Guds tempel. Det smärtar mig fortfarande att tänka på det paret och de små flickorna som förmodligen är gamla nu, utan löftet om en evig familj. Deras föräldrar hade åtminstone en aning om de välsignelser som de kunde ha fått. Och jag hoppas att de på något sätt, någonstans, ännu kan få möjligheten att bli värdiga att vara en evig familj. Andra äldster som ger sig ut på missionsfältet får sådana trevliga upplevelser som min son hade. Han och hans kamrat fann en änka med 8 barn som levde i fattigdom. Han önskade samma sak för dem som ni önskar er, en evig familj. För min son verkade det omöjligt, eller åtminstone osannolikt just då. Jag besökte det lilla samhället många år efter det att min son hade döpt änkan. Och hon ville att jag skulle träffa hennes familj. Jag fick vänta ett tag eftersom hennes barn och många barnbarn kom från flera olika kapell i området. En son verkade trofast i ett biskopsråd och var en av hennes barn hade välsignats med tempelförbund och beseglats som en evig familj. När jag tog farväl av denna rara syster slog hon armarna runt min midja och sa, hon var så kort så hon nådde bara precis upp till midjan. Hon sa, snälla be Matteo att komma tillbaka till Chile innan jag dör. På grund av de trofasta äldsterna såg hon med glad förväntan fram emot den största av Guds gåvor. Det finns sånt som en äldste måste göra när han återvänder från sin mission för att vara sann mot sitt åtagande att sträva efter evigt liv för sig själv och för dem han älskar. Det finns inget viktigare åtagande i tid eller evighet än äktenskapet. Ni har hört kloka råd om att göra äktenskap till en prioritering i era första planer efter missionen. Den trofaste prästdomstjänaren gör det på ett förståndigt sätt. När han överväger äktenskap förstår han att han väljer en mor till sina barn och det arv de kommer få. Han fattar beslutet efter uppriktigt ha sökt och övervägt det under bön. Han försäkrar sig om att personen han gifter sig med delar hans familjeideal, hans förvissning om Herrens syfte med äktenskap och att hon är en person i vars händer han skulle vara villig att lägga sina barns lycka. President N. Eldon Tanner gav oss kloka råd. De föräldrar ni bör hedra mer än några andra är era framtida barns föräldrar. De barnen har rätt till de bästa tänkbara föräldrar ni kan ge dem. Föräldrar som är rena. Renhet kommer vara ditt skydd och dina barns skydd. Du är skyldig dem den välsignelsen. Det finns också en del makar och fäder som lyssnar ikväll. Vad kan du göra? Min förhoppning är att du har fått en starkare önskan att göra de förändringar som är nödvändiga för att du och din familj en dag ska kunna leva i det celestiala riket tillsammans. Som en far med prästadömet kan du med din fru vid din sida röra vid varje familjemedlems hjärta för att uppmuntra dem att se fram emot den dagen. Gå på sakramentsmötena med din familj. Håll familjemöten där den heliga anden är inbjuden. Be med din fru och dina barn och förbered dig för att ta med dig din familj till templet. För dem framåt på stigen mot en evig familj. Behandla din fru och dina barn som din himmelske fader har behandlat dig. Följ frälsarens exempel och vägledning för att leda din familj på hans vis. Ingen makt och inget inflytande kan eller bör göra sig gällande i kraft av prästendömet utom genom överbevisning, genom långmodighet, genom mildhet och ödmjukhet och genom uppriktig kärlek. Genom välvilja och ren kunskap som storligen ska utvidga själen utan hyckleri och utan svek. I rätt tid, skarpt tillrättavisande, när den helige anden manar därtill. Och därefter visande större kärlek mot honom som du har tillrättavisat, för att han inte ska betrakta dig som sin fiende. Herren har talat om för prästernas fäder vilket slags maka de borde vara. Han säger, du ska älska din hustru av hela ditt hjärta och ska hålla dig till henne och ingen annan. När Herren talar till både man och hustru befaller han, du ska inte begå äktenskapsbrott eller göra något som är detta likt. För ungdomar har Herren satt normen. Ni barn, lyd era föräldrar i allt, det är Herrens goda vilja. Och hedra din far och din mor. När Herren talar till alla i familjen är hans råd att de ska älska och stötta varandra. Han ber oss att sträva efter att fullkomna livet för varje familjemedlem, styrka de svaga, rädda den vi älskar som gått vilse och glädjas åt vår förnyade andliga styrka. Herren ber oss också att göra allt vi kan för att hjälpa våra döda släktingar att kunna vara tillsammans med oss i vårt eviga hem. En gruppledare för högprästerna som flitigt har strävat efter att hjälpa människor att hitta sina förfäder och ta med deras namn till templet räddar dem som har gått före. I den kommande världen kommer man att tacka de högprästerna och de som utförde förrättningarna eftersom de inte glömde de släktingar som väntade i andevärlden. Profeter har sagt, det viktigaste arbete ni kan utföra för Herren är det arbete ni uträttar inom ert eget hems väggar. Hemundervisning, biskopsrådets arbete och andra uppgifter i kyrkan är allihop betydelsefulla. Men det mest betydelsefulla uträttas inom det egna hemmets väggar. I ditt hem och i ditt tjänande som prästarens bärare ligger det största värdet i de små handlingar som hjälper dig och de du älskar att arbeta mot evigt liv. De handlingarna kan verka små i det här livet, men de ger oändliga välsignelser i evigheten. När vi trofast hjälper vår himmelske faders barn att komma hem till honom, blir vi värdiga den hälsning vi alla så gärna vill höra när vi slutfört vårt jordiska verksamhet. Dessa är orden. Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Bland det som Herren kallar mycket finns löftet om oändlig avkomma. Min bön är att vi alla ska vara värdiga och hjälpa andra att vara värdiga denna himmelska välsignelse i vår himmelska faders och hans son Jesu Kristi hem. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance.
Bröder, vi är tacksamma och glada att ha er här ikväll. Vi tackar också prästadomskören från Logans religionsinstitut för den inspirerande musik de framfört, liksom alla dem. Liksom alla de som hjälpt till med förberedelser för det här mötet. Avslutande talare, det här mötet blir vår kära profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Han kommer, förlossaren för Israels hus. Tacksägelse får vi sen av äldste Craig A. Carden i det 70-årskorum.
My beloved brethren,
mina kära bröder, det är min bön att jag ska bli ledd av anden i det jag har att säga ikväll. En gemensam tråd förenar oss samman. Vi har anförtrotts Guds prästadöme att handla i hans namn. Vi har fått ett heligt förtroende. Mycket förväntas av oss. Vi läser i Lärarna förbunden kapitel 121, vers 36, att prästadömets rättigheter står i oskiljaktig förbindelse med himlens krafter. Vilken underbar gåva vi har fått. Vi har ansvaret att bevara och skydda detta prästadöme och vara värdiga alla de storslagna välsignelser som vår himmelske fader har i beredskap åt oss och åt andra genom oss. Vart du än går bär du ditt prästadöme med dig. Står du på heliga platser innan du utsätter dig själv och ditt prästadöme för fara genom att besöka platser eller delta i aktiviteter som inte är värdiga vare sig dig eller ditt prästadöme. Stanna upp och tänk på följderna. Kom ihåg vem du är och vad Gud förväntar sig att du ska bli. Du är ett löftets barn. Du är en man med kraft. Du är en Guds son. Prästadömskraftens dyrbara gåva för inte bara med sig högtidliga ansvar utan också särskilda välsignelser för dig själv och andra. Jag hoppas att vi, på vilken plats vi än må vara, alltid är värdiga att bruka dess kraft, för vi vet aldrig när vi kan behöva eller få tillfälle att göra det. Under andra världskriget tjänstgjorde en vän till mig i södra Stilla havsområdet när hans plan sköts ner över havet. Han och de andra besättningsmännen lyckades hoppa med fallskärm från det brinnande planet, blåsa upp sina livbåtar och hänga sig fast i dem i 3 dagar. Den tredje dagen fick de syn på ett fartyg som de visste var ett räddningsfartyg. De åkte förbi dem och nästa morgon åkte de förbi dem igen. De började misströsta och när de insåg att det var den sista dagen som räddningsfartyget skulle vara i området, då talade den helige anden till min vän. Du har prästadömet. Befall räddningsmanskapet att plocka upp er. Han gjorde som han blivit manad. I Jesu Kristi namn och i kraft av prästadömet, vänd tillbaka och plocka upp oss. Inom några få minuter var fartyget bredvid dem och hjälpte dem ombord på däck. En trofast och värdig prästadömsbärare utövade i detta nödläge sitt prästadöme, vilket välsignade hans och andras liv. Låt oss besluta här och nu att alltid vara förberedda för våra svåra stunder, för stunder av tjänande och stunder av välsignelser. När vi nu avslutar detta allmänna prästadömsmöte säger jag att ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Det är min bön att vi alltid må vara värdiga denna gudomliga hyllning. I Jesu Kristi namn, vår frälses namn. Amen.
Amen.
Heavenly Father.
Himmelske fader.
Thou seest thy sons gathered.
Du ser dina söner samlade runt om på jorden i ditt prästadöme. Du ser att vi har fått mycket undervisning av dina profeter och tjänare med din ande. Du känner till våra svagheter. Vi ber att du ska se på oss med nåd och förlåt våra synder för det vi gör fel. Vi vet att med dig är allting möjligt. Må vi vara instrument i dina händer att utföra din vilja. Fader, må vi höra din röst och svara på den i Jesu Kristi namn. Amen.